En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Idag har vi förpassats till Jan Helins kontor och det blir en sportlovsvariant av podden. Vi är ju även en decimerad skara idag som består av mig, Hanna Olsson, jag är samhällschef på Aftonbladet, och dig, Ulrika Schenström, hej.
Hej.
Och dig, Karin Pettersson.
Hallå.
Hej.
Jag ser det som ett mästarmöte.
Yes, äntligen är vi ensamma.
Vi sitter här framåtlutade över en och samma mikrofon.
Nu jäklar blir det.
Det är i någon sorts corner office. Ja. Det är ju lite sportlovsstämning, men vi ska ändå snacka aktuell politik. Vi ska prata om Saudi-avtalet, vi ska prata om våpen och vi ska prata om en bild i DN som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i veckan. Men vi måste börja med att bara fråga, hur är läget med er?
Jag är väldigt förkyld.
Ja.
Jag tänker
men det är bra, men det är liksom väldigt snuvigt.
Jag tänker försöka utnyttja denna svaghet som är lika
bevisen.
Nej, men jag är också lite konvalescent.
Fast du ser taggad ut ändå, men det är för att du lika är svag så blir du
äntligen
styrkan går över. Ja,
själv då, Hanna?
Jo, men det är bra. Ja, absolut. Jag tänker att vi börjar med Saudi-avtalet, det här samarbetsavtalet som regeringen antingen ska omförhandla eller avbryta. Det här verkar ju ha lett till falangstrider både inom regeringen och inom Socialdemokraterna. Varför är det en sån sprängkraft i den här frågan?
Av två olika skäl. Dels är det ju här nästan en existentiell fråga skulle jag säga för Miljöpartiet, som ju är ett parti som kommer ur fredsrörelsen. Det är ju en, det kan låta som att det inte är en fråga liksom i politikens centrum. Det handlar ofta liksom om jobb och skola och sånt där. Men för Miljöpartiet är det här en super viktig fråga. Och de är ju, vi har pratat om det förut i podden, de är i den här övergången från liksom oppositionsparti idealistiskt liksom kamp mot ondskan, och nu är det med regeringsställning och det är en annan roll, det är svårt för dem. Sen är det också väldigt svårt för socialdemokratin, för det finns ett väldigt starkt motstånd internt från stora delar av partiet, från sidoorganisationer som SSU och Broderskapsrörelsen, från starka liksom opinionsbildare internt som verkligen inte vill,
de vill inte samarbeta.
Förlänga detta.
Nej, de vill inte samarbeta överhuvudtaget med Saudiarabien, eller?
Jag tror att, nej, det är just vapenexportfrågan som är frågan, för där finns det också ett kongressbeslut från Socialdemokraterna på att man ska ha mer, ja, någon typ av demokratikriterium när man exporterar vapen, inte liksom ett förbud mot vapenexport. Men utifrån ett sånt resonemang är det ju väldigt svårt att se att man skulle kunna förlänga det här avtalet. Min egen ledarsida, vi är också väldigt starka motståndare utifrån det, precis ett sånt resonemang. Så det här, ja, men det här är liksom riktigt, riktigt känsligt. Och varför regeringen vill förlänga, verkar vilja förlänga, eller varför delar av regeringen, får vi se vart det här landar. Det är ju för att, dels verkar det ju, Svenska Dagbladet hade igår en story om att det hänger ihop med idén om att man vill komma med
i säkerhet.
Kampanjen för att komma med i säkerhetsrådet. Mm. Men sen också att det påverkar relationer i övrigt i Saudiarabien som är ett viktigt exportland för Sverige, och där man vill, dit man vill öka exporten, har ju mycket damm sagt.
Sen är ju den här frågan också en sån här typisk fråga som en opposition alltid gillar att liksom lite grann jävlas med regeringen. Och det här vet ju Socialdemokraterna, det vet Moderaterna framförallt, som har suttit på den information om Saudi fram och tillbaka i tre olika regeringar. Så att skulle jag vara där borta på Mynttorget så skulle jag ju tycka att det var jätteroligt att retas med det här, för att det är ju lite knepigt och det är ju massa information som man troligen inte kan heller gå ut med och så. Sen har jag ju svårt att tänka mig att Löfven överhuvudtaget är en den typen av politiker som faktiskt skulle vilja ta bort det hela med tanke på hans bakgrund och vad han har jobbat tidigare och så vidare. Så att det här genererar jobb, det är exportfrågor, det är liksom, ibland så är det så där när det kommer till de här vapenfrågorna som jag tycker är väldigt intressant med Sverige, det är så här, vi är en vapennation och det är liksom, vi vill inte ta in det här i hjärtat och själen. Så kan man tycka om det eller inte tycka om det, men vi råkar ju vara en av de stora nationerna som exporterar vapen.
Det är ingenting man vill tänka på i alla fall.
Jag håller helt med om det, men jag tänker bara på liksom den svenska själen lite grann. Att vi vet intellektuellt om det här, men det känns ju inte bra. Och det är därför de här frågorna blir extra komplicerade, tror jag.
De blir det, men sen ska man väl säga också att motståndet mot det här avtalet, det sträcker sig långt utanför, man ska säga, vänstern. Saudiarabien är ett av världens liksom värsta förtryckarregimer, en diktatur, allt det här. Jag menar, det är också ett land som folk, tror jag, har en relation till, där man vet om kvinnors situation, man vet om hur bestraffningar utförs, alltså man känner till detta, och därför
blir det väldigt mycket dubbelmoral i allting som
det blir görs. Väldigt mycket dubbelmoral, och det är ett annat parti som är roligt att följa just nu i Folkpartiet, ja, som absolut. Har suttit i regering som...
Men det är ju typiskt, va?
Ja, det är typiskt.
Det är väldigt, väldigt typiskt.
Folkpartiet och Miljöpartiet är lite
oppositions- och liksom vinna små poäng.
Vad är det Folkpartiet gör nu då?
Nej, men de är ju oerhört kritiska mot Stefan Löfvens dubbelmoral. Fast de själva då satt i en regering som
kollektivt tog ett ansvar för att fortsätta hålla i Saudi-avtalet.
Men jag undrar, Ulrika, vad tror du att det här kommer, vad tror du kommer hända?
Ingenting.
Du tror att det kommer finnas kvar?
Ja. Jag tror inte vi kommer att kunna ta bort det faktiskt. Och nu har jag ingen sån information överhuvudtaget, för jag har inte jobbat på liksom försvarsdepartementet. Men det är klart att det måste finnas informationer som man inte kan säga.
Som handlar om vad då? Alltså...
Ja, hur avtalet ser ut och varför, hur länge vi ska sträcka sig, vad vi får, du vet så. Så att det är...
Vad spännande.
Men jag tror att det här handlar egentligen om också jobb och den export. Det genererar ju liksom, vi får, vad är vi tjänar på det? Hur mycket pengar tjänar vi på det?
Ja, det finns ju garanterat en sån kalkyl i botten. Men jag tror, jag är lutar åt, för mig är detta liksom i grunden en moralisk fråga. Och någonstans får man liksom dra gränsen för vilka man vill tjäna pengar på och på vilket sätt.
Exakt, och det är det här som gör det väldigt komplicerat.
Men hur länge kommer Löfven ha det hett om öronen?
Jag tror att om det här avtalet förlängs så kommer han få det väldigt kämpigt på den extra kongress som Socialdemokraterna kommer hålla senare i vår. Det här är en riktigt tuff fråga. Och hur Miljöpartiet överhuvudtaget skulle överleva detta, det har jag så svårt att se.
Men det är väldigt mycket saker i regeringen som Miljöpartiet har svårt att överleva.
Jo, fast det här är extra känsligt.
Jag håller med om det, men det är tillsammans, addera ihop liksom så.
Ja, det är liksom en perfekt storm som slår mot Miljöpartiet, ja, det är det. Med tanke på att det både är Saudiarabien, det är vapen.
Och så vidare.
Men och sen får ju också Wallström äta upp begreppet feministisk utrikespolitik ganska många gånger om nu.
Det får hon göra. Den är svår.
Det är lite svårt just feminism kontra Saudi. Tufft. Men jag tänker att vi håller oss kvar vid regeringen lite. Delvis, för att det är ju bara 1,5 månad kvar faktiskt tills det är dags för våpen. Vi har ju vår i luften i Stockholm idag, så att vi bara känner att det närmar sig.
Ja, det gör det verkligen.
Det gör det. Diskussionen nu verkar stå mycket mellan spara och slösa. Ladorna är tomma, eller? Hur är det?
Men jag tror, alltså mitt grundtips på vad de kommer att göra är inte som väldigt många borgerliga opinionsbildare tror, att man ska liksom slänga fram massor med vänstergrejer och sånt där. Jag tror inte det.
Är det mycket skräckpropaganda där?
Ja, jag tror inte det, utan jag tror att de kommer ta bort sänkningen på arbetsgivaravgifterna. Nu har inte jag kollat exakt hur mycket man tjänar på det, hur mycket man får in till statskassan, och sen tror jag att man gör antingen en skolsatsning, möjligen någon slags integrationssatsning, någonting sånt tror jag, och sen så kommer det vara så ungefär. Det är ungefär mitt grundtips.
Men sjukförsäkringen då?
Ja, möjligen. Ja, jag vet inte. Jag tror bara att man försöker få loss pengar på något sätt, och då tror jag man tar bort den här sänkningen på arbetsgivaravgifterna.
Vad tror du, Karin?
Ja, men jag tror vi närmar oss ju en punkt där den här decemberöverenskommelsen, principen är den, ska testas. Då är det ju så att Löfven någon gång det här året måste välja om han tänker lägga fram offensiva reformer, eller om han tänker låtsas som att han inte har något mandat, eller liksom agera som om att han inte har något mandat i riksdagen. Som jag tolkar decemberöverenskommelsen så betyder ju den att Stefan Löfven och hans regering kan i budgeten gå fram med ganska mycket. Det är så att säga det han har skaffat sig utrymme för att göra, att föra en egen politik. Om han väljer att inte utnyttja den möjligheten, då tycker jag att det är ett felaktigt vägval. Jag tror framförallt kommer vi ju se i höstbudgeten, alltså budgeten för nästa år, vilket val man gör. Men i vårbudgeten tycker jag att det måste komma tydliga signaler om att han tänker göra mer liksom offensiva tag för när det gäller ökad jämlikhet, när det gäller skolan och när det gäller framförallt att få ner arbetslösheten. Men jag tror, min liksom bästa bedömning är nog att de inte kommer våga så mycket, utan att de kommer landa kanske där Ulrika säger. De måste göra någonting på A-kassan, det är liksom ingen snack.
Absolut, men däremot ska vi komma ihåg, bara för de som lyssnar kanske, sådär, att en vårbudget är inte samma sak som det som kallas BP:n, alltså budgetpropositionen.
Men så är det.
Alltså en VÅP är alltså, det låter inte som en VÅP, utan det är en vårproposition. Det är alltså en inriktningsbudget och en tilläggsbudget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Där kan man å andra sidan spana in vad man avser göra i BP:n, alltså budgetpropositionen hösten inför 2016. I texterna, så att det är inte tabellverken liksom i en vårproposition som är det intressanta, så att det ska bli väldigt spännande att se hur textbearbetningen kommer att ha varit.
Ja, nej, men det är ju precis det jag menar, att liksom vilka signaler som kommer. Det är ju precis så som Ulrika säger, att liksom vårbudgeten är för innevarande år, och de stora tagen, om det blir några stora tag, blir till nästa år. Men jag tror att det här blir ju tillfälle att signalera vilket vägval man gör och hur offensiv man vill vara. Och jag tror att det är en jättefarlig strategi för Stefan Löfven i längden om han väljer den här väldigt försiktiga linjen. Vi vet att det finns ett stort behov av investeringar i infrastruktur, i bostäder. Man har ett väldigt ambitiöst mål när det gäller att man ska ha lägst arbetslöshet i Europa om 5 år. Mm-hmm. Det är väldigt snart.
2020 är så himla långt bort.
Det gjorde det, men nu är det inte det. Och 2018 är nästa val, och då måste man ha kommit en bra bit på väg, och då behövs en helt annan politik än den vi har idag, för det finns det krävs en helt annan ambitionsnivå.
Ja, och så vet man ju också att i såna här tider som mellanvalsår, det är då man gärna tar all skit, som Saudi, man tar liksom alla de här jobbiga grejerna, och sen försöker man till liksom slutet på 16 inför 17 börja liksom jacka upp de positiva sakerna.
Jag vet, fast du måste ju också få utväxling på det du gör, och då kan du inte starta för sent, och det var väl någonting som...
Det var därför jag sa 16 redan. Ja. Alltså, du måste ju avisera redan 16 vad som ska komma under 17 för att du ska liksom... Så att hade jag fått bestämma, så hade jag tagit all skit nu som är jobbigt. Det är perfekt.
Ja, Lex Littorin.
Exakt. Ett riktigt skitår.
Om jag minns mina alliansregeringar rätt.
Mm. Men vad är det, alltså, vad kan oppositionen slå ner på om de stoppar in i budgeten? Alltså, vad finns det för fällor?
Men du vet, det är klart att det kan finnas fällor och det kan finnas saker, men den här skräcken, jag tror ju inte på de borgerliga opinionsbildare som håller på med den här skräckpropagandan, därför att det är inte där problemen kommer ligga. Och då, nu du Hanna, ska jag säga det igen,
ja.
För att det viktiga är ju faktiskt inte den här budgeten,
nej,
utan det handlar om vem som har svaret på samhällsproblemen.
Ja,
där kom den igen.
Det är ju ändå din catchphrase.
Så att, så att jag tycker liksom att äntligen kanske någon skulle kunna komma och säga just de här sakerna, som vad vi ska göra med skolan, vad ska vi göra med integrationen, finns det saker man kan liksom förbättra i migrationsfrågorna, liksom, kom igen nu, och då får partierna, då kan strunta i den här budgeten, säga vad de tycker. Det är liksom väl jättebra att börja med liksom lite opinionsbildning från partierna. Jag tycker att det är väldigt tyst.
Det hade varit härligt.
Det är väldigt tyst faktiskt, ska jag säga.
Det kom ju faktiskt ett integrationsutspel förra veckan, va?
Mm.
Vad tyckte ni om det då?
Mm.
Ja.
Nej, jag tyckte inriktningen på det var bra. Sen, det var en väldigt tydlig signal från regeringen att man inte lyssnar på de här liksom sirenerna som liksom vill ha mer symbolpolitik och sådär på den borgerliga kanten, utan att man står upp för öppenhet och man står upp för att det vi behöver nu inte är en diskussion om volymer utan om integration. Men sen är det ju mycket, mycket svar som måste komma. Sen, jag tyckte det var...
Nu sa Karin det också.
Ja, jag håller med om det. Men jag tyckte det var en bra ansats. Jag tillhör inte de som tyckte att det var helt innehållslöst. För jag tycker att sätta ner foten tydligt när det gäller en hållning och en färdriktning, det var inte oviktigt i just den frågan faktiskt. Men sen ökar man ju förväntan och kraven på leverans.
Exakt så. Det är ju så. Att nu väntar ju alla på att se vad det där är för någonting, och att det inte bara var någon slags utspel, utan att det faktiskt var någonting på riktigt. Men den här podden borde ju egentligen ta liksom lite cred för att vi har pratat om den här frågan väldigt länge.
Mm.
Absolut, det gör vi gärna.
Mm. Ni tar debatten. Duktiga människor. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle byta ämne.
Vi märker det.
Ser du på dig?
Vi ser det på mig. Jag har koncentrerat ner i mitt lilla papper här och konstaterat att vi måste prata om den här bilden i Dagens Nyheter som blev så snackad i veckan. Bilden föreställde moderatpolitiken och oppositionsborgarrådet i Stockholm, Anna König Järlmyr. Hon är då på besök i ett tiggarläger i Kista och kommer med ett utspel om att det ska vara ordningsvakter som avhyser tiggarna. På bilden så har hon päls och högklackat. Och det här kunde ju inte Twitter-vänstern låta bli, givetvis.
Nej, men det förstår jag också, att Twitter-vänstern tyckte var jättekul. Men nu tyckte jag ju att det var framförallt innehållet i det hon pratade om, kanske vi ska fokusera på.
Men kan du inte säga någonting om bilden?
Nej.
Nej.
Men det är ju
Gud, vad hon är
tråkig. Det är ju en oemotståndlig bild.
Ja,
det är det ju, denna liksom dam. Hon är, ja. Det är en väldigt rolig kontrast mellan päls och
samtidigt så vet ju jag, tänk om hon hade satt på sig jumpadojer och liksom jeans.
Ja, men det måste finnas något där mittemellan, Rika.
Ja, men det mittemellan, det är det du har på dig ungefär.
Aha, ja, du ser.
Men hon kanske inte ser ut så. Så att antingen är man sig själv eller också är man inte det. Och hade man inte varit sig själv så hade hon säkert fått Twitter-vänstern emot sig också.
Nej.
Jo, det tror jag.
Men det var något i kontrasten där som blev, som sagt.
Men PR-mässigt borde hon bara ha låtit bli att åka dit.
Nej, det är jättebra,
alltså,
att hon åker
dit. Det är jättebra
dit.
Att hon tar tag i de här frågorna. Det är ju liksom det absolut viktigaste i alltihopa faktiskt.
Jag kan ju tycka så här, att det var en väldigt, väldigt rolig bild, som sagt omotståndlig, att det var omöjligt att inte reagera på. Men, och i kombination med hennes väldigt så här hårda budskap också, att vi ska liksom köra bort dem och polisen och så vidare. Å andra sidan kan man väl säga att vänstern i Stockholm har inte klarat den här frågan speciellt bra heller, för de har inga svar.
Nej. Ja, de vill göra någonting. Liksom.
De vill göra någonting, man vet inte vad, det finns inte tillräckligt många platser på härbergen. Mm. Man klarar liksom inte riktigt att ta hem debatten. Och trots att, tycker jag, den här König Järlmyr gör så dåligt ifrån sig, så lyckas man ändå inte vinna diskussionen. Och det är ju brist på...
Nej, man såg ju inte
den andra sidan. Jag tror att det beror på att man under så väldigt lång tid har liksom sett detta som vitt eller svart. Det finns, och det här är ju en gråskalfråga, tycker jag. Det här handlar ju inte om så här, vi måste förbjuda allting, eller vi bara, alla får bara så här laissez-faire liksom, på något sätt. Utan det handlar ju ändå om, och det här har vi pratat om tidigare, det är ju liksom, kommunerna måste ju liksom tillhandahålla vissa saker. Mm. Det måste ju finnas vissa typer av liksom spel. Det här handlar ju inte om att avvisa människor, utan det handlar ju om att få alla människor att må lite bättre. Mm.
Ja, nej, men fan, jag håller med dig om det. Det känns, det gör ont i själen. Men
det är ju inte kul att se när folk mår dåligt heller.
Nej.
Det är ju det som är det stora problemet.
Det är framförallt inte kul att vara en människa som mår dåligt.
Exakt.
Det är ju ännu värre än att se någon som mår dåligt.
Absolut.
Och jag tror att den här frågan lever vi ju med, och jag tänker mycket på den själv och tycker att vänstern liksom i bred mening, inklusive mig själv, har för dåliga svar på alternativet. Det är väldigt lätt, tycker jag, att argumentera mot ett tiggeriförbud. Jag tycker det är en liksom cynisk och innehållslös politik. Men då måste vi liksom komma med andra svar som är väldigt, tror jag, också komplexa. Och innehåller många saker som inte är liksom ett så här gordiskt hugg.
Och det här är ju också det att vi har precis börjat prata om det här. Alltså, det här har pratats om, men inte i det stora rummet. Mm. Utan det här har pratats om vid köksborden. Så här, och det är så hemskt, vad ska vi göra åt det här? Och nu har folk börjat prata om det. Och jag tror att det är, vi ska vara glada över att frågan har kommit upp på bordet. För att jag är helt på din sida. Jag tror ju, alltså jag tycker inte om att det har varit vitt eller svart. Utan det måste ju vara någon... måste ju hitta problemlösningar som finns någonstans mitt emellan.
Mm. Ja, för snart måste det vara slut på de här eviga texterna från vänsterhåll, framförallt om att det bara vad hemskt det är, vad hemskt det är, vad hemskt det är, men ingen...
Ja, jag tycker också att det måste vara ett slut från de här hemska texterna från högerhåll om att vi måste stänga gränserna och förbjuda tiggeri. Mm. Det är ju, visst.
Men där har vi så att det var en skyttegrav egentligen.
Ja, och det är det som har varit grejen, att man inte har varit på problemlösningsbanan.
Det blir på något sätt lätt för båda, därför att Så länge PM Nilsson är vansinnig i den här frågan så är det lätt att liksom argumentera mot honom. Och så har man på något sätt hanterat frågan. Men det hjälper ju ingen.
Nej, det hjälper verkligen ingen att bara argumentera mot PM Nilsson.
Kanske behöver någon typ av samarbets...
liksom, livet kan inte gå ut på det, tycker jag.
Det måste vara
det är överhuvudtaget en...
livet tycker jag är en livet väldigt bra regel.
Livet inte måste vara större än så. Jag kan hålla med om det.
Även för dig, Karin. Finns det mer i livet?
Det är en del av mitt liv, men
jag ser andra argumentera mot PM Nilsson.
Jag ser även andra horisonter.
Det är bra.
Härligt.
Det låter sunt, tycker jag. Men med det så tror jag att vi avrundar den här podden. Den blev kort.
Det är ju sportlov.
Men det är sportlov. Vi har ändå någon typ av vi har gjort en insats här, känner jag.
Ja.
Trots decimerad styrka, trots att vi är då på Jan Helins tomma kontor.
Ja, men jag tycker det känns stabilt.
Ja.
Inte så hetsigt.
När katten är borta.
När släpper vi in Anders Lindberg igen så att det
hettar till lite.
Vi släpper in honom nästa vecka.
Så det skrik och bråk. Ja, men det kan vi se fram emot. Då vill jag tacka Ulrika Schenström och Karin Pettersson för den här veckans Åsiktskorridoren.
Tack.
Vi hörs igen. Hej då.
Hej. Åsiktskorridoren.